Då kör vi ett pass till och vi pratar om att när Gud kommer så skapar han någonting nytt. Någonting nytt som blir ett vittnesbörd för världen. Att det som är församlingens poäng och syfte och uppdrag, det är att vara en plats av försoning mellan Gud och människa, mellan människa och sig själv och mellan människor och människor. Och ni får inte prata mer nu, utan nu får ni lyssna på mig istället. Jesus säger i Johannes 17 och vers 21 att jag ber att alla ska vara ett och att de ska vara i oss liksom du far är i mig och jag i dig. Då ska världen tro att du har sänt mig. När församlingen blir en ett, så kan man ju inte säga, men ni förstår vad jag menar. Då ska världen förstå att vi har med Gud att göra. Då ska världen förstå att här är en plats som Gud finns. Jesus säger det i Johannes någonting, 15 eller 16, att när ni har kärlek till varandra så kommer människor att förstå att ni är mina lärjungar. För det här ska vara en plats där Guds mångfald blir synlig. Lyssna på Paulus i Efesierbrevet kapitel 3 från den 8:e versen. Jag, den allra minsta av de heliga, har fått denna nåd att predika evangeliet om Kristi ofattbara rikedom för hedningarna och att upplysa alla om planen med den hemligheten. Som från evighet har varit dold i Gud, allting skapare. Nu skulle Guds vishet i sin väldiga mångfald göras känd genom församlingarna. För härskarna och makterna i den himmelska världen. Detta var det eviga beslut han förverkligade i Kristus Jesus, vår Herre. I honom och genom tron på honom kan vi frimodigt och tryggt komma till Gud. Församlingen är inte bara ett vittnesbörd för andra människor, utan församlingen i sig själv, att den finns, är en proklamation mot andevärlden, skriver ju Paulus. Hur kan alla de här människorna som finns i våra församlingar, som är så olika, hålla ihop? Och som Jesus säger, till och med älska varandra. Hur kan vi vara ett? Människor som kanske kommer från länder som har legat i konflikt med olika folk. Och så kommer de hit eller kommer in i en församling och så händer det någonting. Och så börjar man älska varandra. Det är ju helt obegripligt att det kan ske och att det sker. Och det är därför som församlingen är unik och avgörande. För det finns ingen gemenskap som den här. För att i det nya som har hänt så har vi blivit ett nytt folk. Jag är född i Sverige, jag är svensk om du frågar mig. Statistiskt är jag inte det, beroende på hur man räknar, för jag har en mamma som inte är född i det här landet. Men jag är född och uppvuxen här, kommer jag utomlands så inser jag hur otroligt svensk jag är i mitt allt. Jag är väldigt tacksam för det här landet. Jag tycker Sverige är bäst. Jag är så otroligt tacksam över allt det goda som finns här, att jag har fått växa upp här med frihet, demokrati, ett överflöd för vacker natur och så och allt det här. Men jag är inte bara medborgare i Sverige, utan primärt så är jag medborgare i Guds rike. Och det är faktiskt viktigare för mig än mitt svenska medborgarskap. Som jag är otroligt tacksam för. Jag har haft det väldigt, väldigt lätt i livet. Och jämför man med andra människors liv från andra länder, då har jag levt någon slags drömtillvaro i livet. Men min lojalitet, jag är jättetacksam för det. Men min lojalitet och min tillhörighet är i första hand inte mot Sverige utan mot Guds rike. Det är inget fel att vara stolt över sitt land och vara tacksam över det. Men när vi kristna börjar prata mer om betydelsen av svenska värderingar och sätter någon slags likhetstecken med svenska och kristna värderingar mer än Guds rikes värderingar, ja, då får jag faktiskt problem. Då tror jag att vi har tappat någonting. Petrus, han säger så här. I första Petrus kapitel 2, vers 10. Ni som förr inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Vi är ju inte en jättestor grupp här inne ikväll om man jämför med hur stor kyrkan är både i Sverige och över världen. Men bara i det här rummet finns det egentligen fler saker som delar upp oss än som förenar oss. Men vi som tror på Jesus och tillhör honom är ett folk. Vi var inte det tidigare. Vi hörde inte ihop. Men tron på Jesus förde oss samman på ett djupare plan. För vi har blivit Guds folk. Det betyder att jag hör ihop mer med de som bekänner Jesus från länder som jag aldrig hört talas om än de som kanske har råkat födas i samma land som jag. Det är detta som gör församlingen unik och avgörande, för det finns ingen gemenskap som den här. I Afrika har jag mött människor och bett och firat gudstjänst på språk jag inte förstår ett ord av. Men ändå kände jag att ja, men här är jag hemma, för vi hör ihop. Vi har blivit ett folk. Att se Guds vision för integration förverkligat blir ett vittnesbörd för alla. Vi har blivit ett nytt folk. Och det blir till välsignelse för församlingen. Människor från olika delar av världen är en välsignelse för församlingen. Människor från olika stadier i livet är en välsignelse för församlingen. Mångfald är en välsignelse för församlingen. För visionen om integrationen är en framtidsbild. När vi läser ju när Johannes får blicka in i framtiden i den här otroligt spännande och väldigt svåra boken som Uppenbarelseboken är, när saker beskrivs som har hänt, som sker och som ska hända. Det är tre olika tidsperspektiv som helt plötsligt flyter runt i varandra och man har svårt att skilja på vad som är vad, och helt plötsligt kommer det någon slags monster som man ska förhålla sig till och allting. Men han säger så här i den sjunde kapitlet och nionde versen: därför såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna av alla folk och stammar och länder och språk. Han beskriver någonting som man ser, han beskriver en gudstjänst i himlen. Att de här människorna står framför tronen och sjunger en ny sång på alla språk av alla folk. I kapitel 5 säger han från den nionde versen, de sjunger en ny sång. Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, för du har blivit slaktad och med ditt blod har du friköpt människor åt Gud av alla stammar och språk och länder och folk. När vi firar gudstjänst och får se det i våra församlingar så är det en bild av hur det kommer vara i evigheten. Guds namn har ju utropats över alla folk. Han har friköpt alla stammar, språk, länder och folk. För han har friköpt alla människor. Guds namn har utropats över alla folk och himlen har befolkats av alla folk. Han har friköpt människor från olika eller från alla folk och stammar och utropat sitt namn över dem. En mångkulturell församling blir ju därför en försmak av himlen. Det blir också en välsignelse för samhället. Genom att vi blir en mångkulturell församling, genom att vi blir någonting annat, så kan vi få vara en välsignelse för vår stad. Gud säger till och genom profeten Jeremia så här att i det 29 kapitlet och den 7 versen: sök den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap och be för den till Herren. När det går väl för den, går det också väl för er. Jag tror att vi kan få vara en välsignelse genom att visa exempel på integration. Exempel på att människor från olika länder, olika folk, olika stationer i livet, olika bakgrunder, olika vad du nu kan tänka dig, kan få vara ett. För det finns ingenstans. Jag gillar fotboll. Ibland så liknar man ju en fotbollsmatch med, eller en supporter grupp med en församling, att ja, men här håller man samman, här hejar man på samma sak här och allting. Men så fort matchen är slut och så fort jag drar av min tröja, då har jag inget med någon att göra. Jag har stått på många fotbollsmatcher och kramat främlingar och tyckt att det var helt naturligt. Hade jag gjort det på tunnelbanan på väg därifrån, då hade nog folk undrat, vad håller du på med? Så det finns ingen gemenskap som är som församling, för att i församlingen får alla plats, är grundtanken. När vi läser Apostlagärningarna om den första församlingen så står det att den var omtyckt av hela folket. Alltså man gjorde ett avtryck, man gjorde en skillnad i den staden man fanns i. Och när vi pratar om integration så tror jag att vi som kyrka behöver prata om det på ett annat sätt. Vi behöver inte prata om det som ett problem, utan tänk om vi skulle börja prata om integrationsglädje istället. Att vi får vara och är ett ljus och ett salt mot rötten, rasism och förändringsfientlighet. Att vi får stå för någonting annat. Men vi är också en välsignelse för enskilda människor i samhället, vilket blir en välsignelse för hela samhället. Jag tänker att överallt i det här landet från 2015 och den flyktingkris som var då, så har kyrkan och kyrkorna och församlingarna haft en avgörande betydelse för hur Sverige hanterade det. Jag tror att om man kommer se tillbaka på den här tiden så kommer man förhoppningsvis skriva mycket om kyrkan och frikyrkan och allting. För att jag tror att här omfamnades och välkomnades hundratusentals människor till Sverige. Här blev man en del av någonting. Överallt fanns det språkcafé och annat som omfamnade nyanlända. Inte utan utmaningar, men med en otrolig glädje. En SFI-lärare som vi hade kontakt med för uttryckte det som att det är lätt att se vilka som är med i Pingstkyrkan. Jaha, hur då? Jo, för att de lär sig svenska mycket snabbare än alla andra. För att helt plötsligt så har man kommit in i ett sammanhang. Helt plötsligt har man fått vänner. Helt plötsligt har man blivit omsluten av någonting. Vi blir en välsignelse, inte bara för oss själva, utan för hela vårt samhälle. Men då är frågan, hur? Hur gör vi det här? Hur får vi till det här? Om det nu är sant det jag säger, att det här är en del av vårt uppdrag, Därför att församlingen i sig själv är det starkaste vittnesbördet om den viktigaste händelsen i historien. Om det viktigaste i vår tro. Att Gud har försonat sig själv med alla människor. Därför kan vi försonas med andra människor också. Nu ska ni få prata. Vad är viktigast i en församling för att det ska bli integration? Vad är viktigast för att se hur lyckas vi med integrationen i vår församling? Hur ska vi bli ett bönens hus för alla folk? För ungefär en timme sen så sa ni att integration var viktigt. Hur får vi till det här då? Absolut. Men vad gör vi? Vad är viktigast för att få det här att funka? Tänker ni? Jag fiskar efter hjälp här. Jag kommer inte med några svar, utan ni får hjälp på mig. För att om man bara ska reda ut några begrepp då, som vi kanske snubblar på eller inte kommer förbi. Att det finns, när man pratar om integration så pratar man ju om att jag kommer till er. Ni är en grupp och så blir jag en del av den. Men då blir ju gruppen förändrad, då blir ju gruppen ny. Jag är ju fortfarande mig själv och jag blir en del av någonting större. När man pratar om assimilation, då pratar man om att alla ska komma och bli likadana. Man ska assimileras, man ska liksom bli upptagen av gruppen, så man inte riktigt kan skilja mig från den stora massan. Och det vill vi ju inte se. Vi vill ju inte se människor som blir likadana som alla andra för att de kommer med här. Utan de ska få bli sig själva ännu mer genom att få vara med i en församling. Inte enda sättet, men det börjar alltid där. För att bli uppfylld av anden gör alltid, när man läser om människor som uppfylls av anden i Bibeln, så är det alltid med en poäng. Så är det alltid med en riktning, så är det alltid med ett uppdrag kopplat till. Men det vi har gjort, inte i Nynäshamn kanske, men många sammanhang där jag har funnits med i, så har man gjort anden till någonting annat. Anden har varit till för mig. Anden har varit till som slags bekräftelse på att jag är en fin människa och att Gud älskar mig. Och det gör ju anden också. Men inte det andens syfte poäng är. Utan andens syfte poäng är alltid att få mig i en rörelse till nya människor. Och jag tänker någonstans praktiskt då, eller konkret, hur det här går till, så handlar det ganska mycket om min attityd. Med rätt attityd och rätt inställning till människor från olika bakgrunder, så tror jag att vi har löst ganska mycket bara där. Om vi hoppar tillbaks till tempelplatsen och skiljemuren. Där visste alla att hit var du välkommen, men inte längre. Vad ser vi för, eller vad ser jag för murar i mitt liv? Vad ser jag för attitydförändringar som måste ske? En sån grej, tänker jag, om vi kollar på vad Paulus fortsätter säga i Efesierbrevet 2 och från vers 19 eller 18. Genom honom har vi båda i en och samma ande tillträde till Fadern. Därför är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. Paulus förklarar att de som inte var en del av familjen innan har blivit det nu. Och de är det på riktigt. De är det fullt ut. Det finns inte längre någon skillnad mellan er. Och i Guds församling så är det ingen som är gäst. Nu är jag gäst här ikväll, så det är inte det jag pratar om. Utan här finns det inga gäster, utan man är med på riktigt. För jag kan ibland se det. Nu känner inte jag er så jag hänger inte ut någon här. Men jag kan se det ibland i en del kyrkor. Att de som varit med länge är troligtvis de som har bott längst i Sverige och kanske är svenskar. De ser sig själva som den riktiga församlingen. Och så för man finns det andra människor som absolut får vara med. Men det är fortfarande vi som är de som är med på riktigt. Och så säger Paulus, här är ingen längre främling eller gäst. Utan alla är ni del av familjen på samma sätt. Med samma skyldigheter och samma rättigheter. Ni är med fullt ut, allihop. Jag tror att vi löser ganska mycket om vi blir medvetna om vår attityd till andra människor. Och när vi blir det, då förhoppningsvis, om vi gör upp med dem, hjälper det oss att bjuda till. Paulus, när man läser hans brev i Nya Testamentet, så verkar han ganska ofta arg. Och för att han är det också. Ibland säger han det också. Med utgångspunkt från det vi precis har läst om hur Gud har gjort någonting nytt. Hur han har gjort oss till ett folk. Han som har sammanfogat det som förut var separerat till någonting nytt. Så läser vi så här. I första Korinthierbrevet kapitel 11, vers 17 och framåt. När jag ger denna föreskrift kan jag inte berömma er för era sammankomster, så snarare skadar än gagnar. Först och främst har jag hört att ni delar upp er i grupper när ni möts i församlingen, och det tror jag delvis är sant. Vers 20 står det, när ni samlas går det inte att fira Herrens måltid. Varför då? Jo, för det Gud hade fört samman hade man börjat dela upp. Vi är nog alla, garanterat jag, vi är nog naturligt lata allihop. Vi har ju den här grejen i oss, de flesta av oss i alla fall, att det som kräver minst ansträngning från min sida är ju det jag väljer. Men för att bli en församling för alla folk så behöver vi faktiskt anstränga oss och bjuda till lite. Om vi ser nya människor som en stor klump som kanske dessutom inte liknar oss eller är som oss, de är ju främlingar, så kommer vi aldrig kunna ta oss an dem. Då blir det ett fortsatt vi och vi är här och ni är där. Ni får vara med, men det är egentligen vi som är med på riktigt. Och integration handlar ju om att möta människor. Mer än en strukturell organisation, utan att sätta sig ner med en människa och lära känna den. Vi har ganska många människor i vår församling. Eller många, det beror på vad man jämför med. Vi har en del unga grabbar från Afghanistan som har kommit till oss. Och de jag har suttit ner och pratat med, det är de jag känner. Men de jag inte har gjort det med, det är de jag inte kommer ihåg vad de heter. Eller vem var det som var vem av de här två nu. Men de jag har träffat och pratat med, de känner jag ju. I Apostlagärningarna så lyfter sånt här ganska intressant, jag har sagt några gånger nu, ett väldigt intressant exempel på det här. Det står om hur Paulus har svårt att komma in i församlingen. Så här läser vi i Apostlagärningarna kapitel 9 från den 26 versen. När han hade kommit tillbaka till Jerusalem försökte han ansluta sig till lärjungarna. Men alla var rädda för honom. eftersom de inte litade på att han var en lärjunge. Jag tänker att om Paulus, som är liksom så här, ja, författaren till hela kristna tron, håller på att säga, det är ju Jesus, men ni förstår vad jag menar. Han är ju, skulle han komma in här, ska säga, wow, här, vill du ha en kopp kaffe, kom och var med här. Det är klart att du ska få med Paulus. Och står att han har svårt att komma in. Han har svårt att bli en del av gemenskapen. Man kände sig obekväm med Paulus. Men så står det om en person som heter Barnabas, som betyder tröstens son, uppmuntrans son. Och så fortsätter vi att läsa från den 27 versen. Då tog Barnabas honom med sig till apostlarna och berättade för dem hur Saul på vägen hade sett Herren som talade till honom, hur han frimodigt hade predikat i Jesu namn i Damaskus. Sedan fick Saul komma och gå som han ville hos dem i Jerusalem och talade frimodigt i Herrens namn. Hur kunde Barnabas berätta vad Paulus har varit med om? Han hade ju lyssnat till honom. Han hade ju mött honom. Han hade ju bjudit till och sagt att ja, men okej, de där vill inte vara med dig, men jag ger dig ändå en chans. Jag sträcker ut en hand här. Och så har de fått mötas. Och när de har möts så händer någonting i deras bådas liv. Och så är det Barnabas som tar med honom in i församlingen och säger att hörni, han är med mig. Det är lugnt. För någon tog sig an någon annan. Någon såg till att han blev en del av gemenskapen. Därför behövs det Barnabasar, om det nu är pluralet av Barnabas, för att integrationen ska funka. Människor som tar sig an människor. Som sätter sig ner och samtalar. Som inte bara låter stanna där. Som tar med sig och introducerar personen för någon annan. Och för att det här ska funka så behöver vi olika mötesplatser. Platser där, där människor är. Där olika människor är. Där vi kan hjälpa varandra och koppla och hitta och möta. Och sån mötesplats, kanske den viktigaste tänker jag, det är gudstjänsten. Varje söndag förmiddag, om ni nu firar gudstjänst på söndag förmiddag, vilket jag tror att ni gör. Varje söndag är viktig för integrationen. En mötesplats för människor som inte går att jämföra med någonting annat. I den kyrkan jag är med i så uppskattar vi att vi har människor från ungefär 40 olika länder. Att få fira gudstjänst med människor från 40 olika länder, det är ju någonting. Det är ju väldigt, väldigt roligt och väldigt spännande. Och det gör ju också återigen att vittnesbördet om vad församlingen är i sig själv blir ju tydligt för mig. Att det här är en plats för alla människor. Därför är gudstjänsten, inte bara därför, men att fira gudstjänst är bland det viktigaste du kan göra. När Moses kommer till Farao och börjar förklara för Farao att nu är det dags att du ska släppa mitt folk, så säger han inte, nu har slaveriet pågått för länge, nu har du varit elak under för lång tid, nu är Gud tröttnat. Utan Moses uttrycker det som, släpp mitt folk så att vi kan fira gudstjänst. Därför blir gudstjänsten för mig inte ett av alternativen jag kan göra en söndag förmiddag när jag, nu måste jag ju vara för jag jobbar i kyrkan. Men ni fattar vad jag menar. Att gudstjänsten gör någonting med mig. Det gör någonting med det de jag firar med. Och det gör någonting med den staden jag firar gudstjänst i. Jag tror alltid att det händer någonting när man lovsjunger och ber i Jesu namn. I det vi ser och det vi inte ser. Men därför är gudstjänsten så central för integrationen också. För här möts alla människor. Här blir vi ett exempel och ett vittnesbörd för oss själva, för världen och för andevärlden på vad Jesus har gjort. Jesus har försonat hela världen med sig själv. Alla folk. Och en sak som inte är lika viktigt men snudde på för oss som bor i Sverige, det är ju fikat. Jag tror att fikat kan vara avgörande för integration. Jag tror att både kyrkfika, att man fångar människor, att man hälsar på nya människor, att man får människor i den här Barnabasrörelsen, att man sätter sig ner och pratar med dem, sen rör man sig med dem in i ett större grupp, i en större gemenskap. Att man för människor in i någonting. Här tror jag fikat har en central betydelse. Om du dessutom fikar med en människa utanför det här sammanhanget. Nu kanske det, jag vet inte, är en generationsfråga eller en kulturell fråga eller någonting. Men om jag skulle säga till någon, du, ska vi gå och ta en fika, betyder ju det någonting. Då betyder ju det att jag vill att du ska vara en del av mitt liv. Jag vill lära känna dig, jag vill att du ska lära känna mig. Jag vill vara med dig nu. Så underskatta inte fikat. Där tror jag att det händer någonting. Och sen tror jag en av de här viktiga sakerna är det en hemgruppen eller cellgruppen eller den lilla gemenskapen eller vad man nu kallar det. Att man får vara en del av ett stort sammanhang, att man får lära känna någon, men också att man får finnas i ett lite mindre sammanhang där man kan få dela livet, där man kan få fira det som går bra och sörja det som går mindre bra tillsammans. Där man kan få be för varandra, där man kan få leva tillsammans. I ett stort sammanhang är det lätt att man tappas bort, eller inte ses, eller inte vill vara. I en mindre grupp kommer man inte undan i positiv bemärkelse. Så om vi ser den här rörelsen, liksom, att vi firar gudstjänster, bjuder in och börjar se hur människor från alla jordens hörn, från alla stadier i livet, från alla vad du nu vill fylla på, kommer och firar gudstjänst tillsammans, kommer och lovsjunger Jesus, kommer och ber i hans namn, kommer och lyssna till Guds ord, låter det göra någonting med oss. Att vi sen ser en rörelse under fikat, att vi ser varandra, vi ser nya människor, vi ser till att ingen hamnar utanför, utan man blir omfamnad och inkluderad och sen blir man hembjuden till någon. Om man ser den här rörelsen, då tror jag att den här visionen, den här drömmen om integration kan bli verklig. Nu ska ni få prata innan vi slutar. Ja, nu ser ni inte hur det står. Vilka svårigheter, vilka utmaningar finns det människor från olika kulturer finns i samma församling? Hur hanterar vi detta? Och vilka fördelar, nackdelar finns det att ha olika språkgrupper som samlas i samma hus? Finns det några utmaningar när människor från olika kulturer, eller har Jesus löst allting på en gång för oss? Ja, men jag tänker det i min egen familj. När vi ska göra saker tillsammans så känner jag det här får inte ens vi ihop. Liksom. Och vi har känt varandra, jag har känt min familj hela mitt liv. Och så ska vi komma tillsammans, komma överens om hur vi ska göra grejer. Och det går ju inte ens. Hur ska vi då göra det tillsammans med människor som vi knappt känner? Och så, ja. Hur gör vi det? Ja, men säg något. Jag behöver hjälp. För jag tänker att om man då pratar om bara former och struktur. bara där finns en utmaning. Att jag har varit på gudstjänster med, i andra sammanhang där gudstjänsterna är om en fyra. Efter fyra timmar då har man precis landat i lovsången. Liksom. Och vi, så kommer man till våra sammanhang där vi har minutschema och drar över en timme och 20 minuter. Då sitter jag och stressar på för att jag tycker att det är för långt. Det finns massa grejer som blir inte omöjliga men som blir komplicerade. Och då tänker jag så här att om då i vårt fall Botkyrka Pingst, om vi skulle ha en gudstjänst med en mix av 40 olika kulturer, ja, då blir det ju ingenting. Men jag tror att varje sammanhang måste hitta ett vi. Måste hitta ett uttryckssätt som man känner att men det här är vi. Och jag tycker att Botkyrka har gjort det. Vi pratar inte om att gudstjänsten ska finnas en mångfald och utan vi jobbar efter ett vi. Vi tror att det här funkar för Botkyrka och vi ser också att det gör det. Att vi sjunger inte sånger på 40 olika språk utan vi sjunger sånger på svenska. Vi och så vidare och så vidare och så vidare. Jag tror att viet, det lokala viet måste hittas. Och i det, och det viet är så stort och så inbjudande och så brett att alla människor som kommer in blir direkt en del av vårt vi. Alltså, det man ska komma ihåg med Botkyrka är ju att det är en kommun som kanske inte liknar Nynäshamn. Utan 60% av Botkyrkas invånare har en utländsk bakgrund. Så 2/3 är invandrare, vad det nu betyder. Vi tänker inte att vi har inget riktat arbete för invandrare på det sättet. Utan vi vill ju nå den staden vi bor i. Sen har vi riktat arbete för människor som inte kan prata svenska. Då har vi språkcafé och stickcafé och lite annat. Men det är ju inte för att de är invandrare utan det är för att det är en språkhjälp. För att de är invandrare. Men det är inte på grund av, ni fattar skillnaden. Hörrni, jag har en del grejer som jag inte säger. Förra veckan när jag var på ett annat ställe så glömde jag fråga. Är det någon som har en fråga? Då får ni ställa den. Ställer ni ingen fråga då utgår jag ifrån att ni tyckte att allt jag sa var bra och att ni håller med om allt och att ni går härifrån glada och uppmuntrade. Så passa på nu. Nej, men då ska inte jag tvinga er till någonting här. Men jag tror ändå så mycket på den lokala församlingen. Bill Hybels, om man nu fortfarande får citera honom i dessa tider, säger ju och har sagt många gånger att den lokala församlingen är världens enda hopp. Och jag tror verkligen att det är så. Jag tror att får vi till det här, får vi till Guds vision för integration på en lokal plats, då det händer. Det är då vi kommer se människor komma till tro på ett helt nytt sätt än vad vi har gjort tidigare. För människor blir en del av någonting större. De blir del av Guds vision. Ska vi be en bön tillsammans innan vi bryter upp? Herre, du har sett allting vi har sagt ikväll, Gud, och du har hört allting vi har tänkt och känt och funderat över, Gud, det vi fick ihop och det vi inte får ihop. Men Herre, tack för att du älskar alla människor. Herre, tack för att du inte gör skillnad på människor, utan du längtar efter att få bli verklig och du är tillgänglig för alla. Herre, jag ber för den här församlingen. Herre, jag ber att Nynäshamn skulle få uppleva hur du gör någonting nytt. Herre, hur människor börjar komma till tro på dig på ett sätt de aldrig sett förut. Herre, hur den här platsen blir den här försmaken av himlen. Med människor från alla länder och alla folk och alla situationer i livet och alla bakgrunder. Att alla sorters människor börjar komma till tro på dig, Jesus. Och fira gudstjänst här. Herre, jag ber att det för det som ligger på den här församlingens hjärta och det man drömmer om och ber för. Herre, jag ber att det skulle få bli verkligt för dem. Herre, tack för att du är en Gud som är intresserad av hela oss och alla människor. Herre, jag tack för att vi skulle få se det hända också, Gud. Amen. Amen.